Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad ska vi ta annan för böcker den här veckan?
Jag kan ju börja med att bara direkt slänga ut att jag misslyckades med mitt löfte att läsa den här Petit. Men just nu så tjänar den bara som fönsteruppehållare på natten när jag försöker öppet fönster. Så att det var jättedåligt. Men däremot så har jag läst andra saker som jag kan återkomma till. Och det, jag kan ju bara säga att det är Gregorius av Bengt Olsson. Och sen så har jag djupdykt i Beyoncés olika verk, lustigt nog.
Jaha, har du sett hennes dokumentär på, eller dokumentär, hennes film på Disney Channel?
Nej, jag har inte sett den filmen, men däremot så har jag hittat en fantastisk podd som heter Dissect. Som är dissekera, som finns på Spotify. Och de har ägnat en hel säsong åt att dissekera, du vet, det här Lemonade-albumet, hennes, ja, så att säga, otrohetsalbum.
Så jävla bra album.
Så är det fruktansvärt bra pophistoria.
Gud, det vill jag höra mer om. Jag har ju några betänkligheter kring Beyoncé, men det tar vi sen.
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hör du? Jag har läst Juha Itkonens Allt ett under, som är autofiktion och handlar om hur Juha Itkonen och hans fru, de har två barn och de vill ha ett tredje barn, och de börjar båda vara kring 40 och de känner sådär, är det okej? Okay? Kommer allt att gå bra? Är det okej att vi skaffar ett barn till? Är det liksom, blir det bara livet jobbigare? Och så blir hans fru gravid, men... Ja, men det är jättemycket problem med graviditeten. Jag ska ta det senare. Men det är en bok som faktiskt fick mig att gråta en skvätt igår när jag stod och läste den. Och så har jag också läst en annan jättebra bok. Det är Sanna Thorén Björlings Allt vi har gemensamt. Thorén Björling är Dagens Nyheters korrespondent i USA.
USA-korre.
Ja.
Och jättebra tycker jag.
Hon är så bra, och den här boken är så bra. Alltså, jag verkligen njuter av att läsa den. Den handlar om hur polariserat USA är, men hon skriver inte om det där alla republikaner är Proud Boys och alla demokrater är liksom Los Angeles superliberala, utan hon försöker verkligen, eller hon går på djupet och försöker förstå varför det finns så jättemånga tankar om och liksom drömmar om hur ett USA ska vara och liksom varför de skiljer sig åt så mycket. Jättebra bok.
Och vad roligt.
Så, ja, men det är liksom, jag vet att du är lika intresserad av jag som amerikansk inrikespolitik, så jag ska bli ett sant nöje att få tala om det med dig. Och så har jag också läst Malin Klingenbergs Pensionärsmakten, som är en bok för barn, mellanstadie kanske. Som är jätterolig, som jag läser högt för. Man får läsa högt för barn som, eller man ska läsa högt för barn som kan läsa. Så jag läser högt den för Vidar som är 10 år. Han tycker den är, han verkar tycka om den. Jag tycker han bara det är mysigt när jag läser för honom. Men den är väldigt bra. Den ska jag också tala om.
Vad har Vidar för dialekt när han pratar svenska?
Ja, men det vet ingen. Lite liksom något man mellan finlandssvenska, liksom stockholmssvenska och sådär Victoria Silvestedt svenska. Det är mycket rullande är.
Alltså, jag vet ju hur han pratar, men jag har inte pratat med honom på alltså, mer än ett år, så att det ändrar sig hela tiden.
Ja, men i december kommer ni att prata mycket med varandra, för då ska vi vara i Stockholm.
Men... Åh, vad roligt! Shit, vi måste planera någon live-grej, kände jag.
Ja,
nu.
Men ska vi göra det?
Ja! Kan inte ni komma med idéer på så här live-event på, som är coronasäkrade?
Och då kan vi tala om bra böcker, typ böcker vi har läst såklart, men också böcker som vi rekommenderar som julklappsböcker eller något sånt som, liksom har, som är aktuella inför julafton.
Gud, jag har en hel hög med jätteintressanta böcker som jag ska dyka in i sen också.
Typ sitta på något förlag, det får man väl göra nu för tiden. Sitta på något förlag och prata böcker.
Ja.
Hörru, ska vi tala om Story Tourist också?
Vi ska tala om Story Tourist. Det är alltså en app som blir en, vad ska man säga, jag ska inte säga att det är en virtuell bok, alltså en sån här stadsvandring. Men alltså du laddar ner en, du betalar för att gå till exempel i Dr. Glass eller Hjalmar Söderbergs fotspår runt Stockholm. Och så köper du den turen och så har du den biljetten liksom i din app. Och sen så när du vill börja gå den här turen så dyker du upp på Klara Norra Kyrkogata där den börjar. Och så trycker du på start. Och så kan du och din kärlek eller vän eller bara du själv gå i helt din egen takt och liksom följa de här intressanta historierna. Du behöver bara din telefon och ett par hörlurar. Kul va?
Det är ju helt perfekt. Också nu när man inte reser så mycket. Det är ju perfekt att göra en egen... Eller det som jag tänkte på, det är så här lokalturism. Upptäcka Stockholm på ett nytt sätt om man bor i Stockholm. Eller om man hälsar på i Stockholm. Bara liksom, och gillar litteratur. Ta en, liksom en bokpromenad.
Ja, och det, förlåt, det är Klara Östra Kyrkogata. Gå dit! Jo, de säger också på Story Tourist att ibland så missar folk faktiskt. Vi är så himla vana vid digitaliserade event nu så att folk missar att du faktiskt måste befinna dig i den här staden för att gå turen. Alltså du kan liksom inte prova från din egen soffa och gå en stadsvandring. Men det är ganska, visst är det fascinerande att folk tror det?
Ja, alltså, men jag skulle antagligen tro det.
Kanske om man, gör man det på kanske Zoom, kan liksom. Göra det i en sån här... Har inte du en sån där Oculus, sån där cool
Ja, Oculus grej, Quest.
Ja.
Men det är nästa utveckling.
Ja, precis. Men i alla fall, vi samarbetar med Story Tourist och jag kommer gå just den här turen Dr. Glass, som jag älskar Hjalmar Söderbergs romaner. Och nu så håller jag på och laddar inför att gå turen. Jag har läst Dr. Glass ett par gånger så nu tänkte jag så här levla upp genom att läsa Bengt Olssons den här enormt hyllade romanen Gregorius, som alltså där han tar perspektivet den äckliga gamla prästen som Helga då Dr. Glass kärlek är gift med. Ja. Vi kanske inte behöver spoila hela berättelsen, men ni som kan er Hjalmar Söderberg vet vad jag menar. Han är ju så här the villain, antagonisten i romanen, den som hindrar kärleken och den som liksom, han är porträtteras väldigt osympatiskt, och då har Bengt Olsson gjort en helt annan take på det. Och nu är vi liksom i pastor Gregorius huvud och han har en enorm dödsångest och älskar den här unga frun och vet liksom inte hur han ska nå henne. Han börjar ana att hon kanske har en affär. Det är så rör, man liksom börjar känna för den här gamle mannen, så det är väldigt skickligt. Och där finns ju också de här Stockholms scenerierna liksom, när han promenerar runt i stan och skymtar Helga när hon liksom är någonstans där hon inte har uppgivit att hon ska vara och såna saker.
Det är ett sånt genialiskt grepp att verkligen få en att känna sympatier, på något sätt förstå förövaren som läsare. Man blir liksom så här att vänta, egentligen alltså jag kan verkligen inte förstå de här handlingarna, men jag förstår dem ändå lite för författaren är så skicklig på att skriva in mig i förövarens hjärna. Hör du ännu om Story Tourist? Det här är ju alltså, det finns ju inte bara Dr. Glass, utan det tanken är att det kommer att finnas så här promenader med olika litterära karaktärer i Stockholm men också i olika europeiska städer. Så i London kan man ta en story tourist promenad med Sherlock Holmes.
Och, ja, den finns redan.
Ja, den finns redan. Och när man laddar ner appen kommer man att få se liksom vad det finns för historier i, och i vilka städer. Det kommer att dyka upp fler hela tiden. Och, men just den här Dr. Glass-turen, det är gratis för alla mellanraderna-lyssnare. Med koden mellanraderna-glas så är det bara att testa den utan att betala ett spänn.
Ja, gud vad kul. Om ni också går den nu inom ett par veckor så kan ni väl bara höra av er och säga vad, hur ni upplevde det, så kan vi prata lite mer om det sen när jag har hunnit gå. Jag ska bjuda med min kära make, så att jag har gett honom Dr. Glass här nu så att han ska hinna läsa den innan.
Men hörru, vi lägger upp alla instruktioner på Instagram och så kan vi gå vidare på alla böcker nu.
Ja. Men ska jag fortsätta med Gregorius eller kände vi att vi var nöjda med den?
Nej, men fortsätt.
Den handlar väldigt mycket om åldrandet och som sagt döden och hur man så att säga... Det är som att han gör som en inre resa, om man nu kunde göra det runt sekelskiftet så där att, eller det är klart man kunde det, men psykologin var ju kanske inte så där allmän gods, du vet, vi tittar på vår barndom och så, vad som har präglat oss och så där, men han börjar ändå tänka i de banorna och så brottas han också med sin gudstro naturligtvis, men det kanske hör till om man då jobbar i det här yrket och börjar tvivla på så där varför har inte, i det här fallet den stora frågan, varför har inte Gud skänkt oss något barn? Att Helga och pastor Gregorius vill så oerhört, oerhört gärna ha ett barn. Framförallt Gregorius hade ett tidigare äktenskap som var barnlöst, där han framstår som ganska grym mot den förra hustrun faktiskt, men hon var djupt olycklig och nu är Helga djupt olycklig och han frågar hela tiden, frågar sig varför, och sen så de som har läst Dr. Glass vet att Dr. Glass ger en rekommendation till det här paret, till pastorn, att de ska utöva avhållsamhet. Och läsaren vet att det är för att Helga har sagt att hon inte står ut med att han i princip våldtar henne, den här maken då. Och det är smärtsamt och fruktansvärt naturligtvis. När man läser Gregorius och i den här pastorns hjärna så att säga, då är det ju inte alls så, utan han älskar ju henne så fruktansvärt och han är så... Han känner så stark åtrå och förstår väl kanske inte. Han kan inte läsa av då, enligt honom naturligtvis.
Fast det kan han.
Även där för läsaren så förstår man ju att han glider lite på sanningen. Eller att han är en fruktansvärt dålig människa. Man förstår ju naturligtvis att hon inte vill om hon... ligger helt stilla och gråter. Jag vet inte. Det blir inte riktigt tecken på.
Vad...
Ja, men det är verkligen sån här
bra
respons. Ja. Det är så skickligt att man hatar den här gubben för det han gör, samtidigt som man tycker oändligt synd om honom för att han är så desperat liksom. Att man kan känna såna motstridiga känslor för en romanfigur, det tycker jag är ett tecken på att det är väldigt skickligt utmejslad person.
Men visst är det så? Alltså de tråkigaste romanerna är ju verkligen där folk bara har ett enda karaktärsdrag, där de antingen är goda eller onda eller snälla eller dumma eller roliga eller tråkiga. För att i verkligheten är ju folk allting. Hur vidrig en person är, så finns det ju ändå drag i den personen som man kan känna sympati för.
Ja, och man kan också tycka att den här Helga som man tyckte så synd om när man läste Dr. Glass, hon är ju egentligen ganska självupptagen, och förutom att hon då smusslar och ljuger. Det kanske inte bara är så att hon är en stackars kvinna, alltså offer för ett patriarkal eller ett ojämställt förhållande liksom, utan det kan vara flera delar. Ja, jag vet inte varför Bengt Olsson gav sig på att skriva den här berättelsen ur det här perspektivet, men det är verkligen modigt ju, en sån här superklassiker och skriva om den, och också på ett utmanande sätt liksom, på det sättet att det inte alls han kan ju säkert, det är ganska känsliga ämnen liksom, när man tar en sån här man, liksom våldsam dominant man, och försöker också visa att han kan vara ett offer, och han berättar om sin barndom.
Men hör du,
det här var helt utsatt.
Karin, ja, är det här någon slags form av litterär liksom fanfiction?
Ja, det är ju det på ett sätt, fast det är liksom höglitterär fanzine, fanfiction. Ja, det är ju faktiskt sant. Gud vad roligt. Det var en jätterolig take. Och jag vet att den kom ju ut för flera år sedan, så att jag minns inte exakt. Men jag minns i alla fall att Olsson, han fick ju enormt mycket uppmärksamhet. Jag tror att det här blev det inte en pjäs också? Jag vet inte. Men han fick hyllningar för det här, och det var liksom Augustpris och hit och dit. Och han sa att han...
Förlåt, Karim, jag älskar hur du säger. Ja, det var Augustpris hit och dit. Så här slentrianmässigt.
Det är för att jag faktiskt inte riktigt minns om man fick det eller om man var med. Jo, men sen så säger han i alla fall att han älskar verkligen Dr. Glasov som roman. Tycker att den är fulländad, och Hjalmar Söderbergs liksom skicklighet i den här, hur han mejslar ut de här olika romankaraktärerna och så vidare. Så att det är absolut höglitterär fanfiction. Finns det fler såna exempel? Det gör det ju säkert.
Men... Det måste ju finnas. Ja, men ni som lyssnar på den podden kan väl komma med exempel på höglitterär fanfiction.
Ja.
Men jag tänker alltså, vad heter det? Alltså... hon som skrev Rodham, Curtis Sidderfeld, hon har ju skrivit fanfiction.
Men det är inte höglitterär.
Nej, jag menar inte Rodham, men hon skrev ju Pride and Prejudice, skrev hon ju en version på.
Jaha, ja just det. Ja, just det. Där har du det. Jane Austen. Ja.
Precis.
Coolt. Men den gillade du det, eller läste du någonsin?
Men jag började lyssna på den, men jag kom liksom aldrig igenom den. Men det handlar nog mer om att jag är dålig på att lyssna på böcker än på att det ska vara en dålig bok. Jag är en så dålig ljudbokslyssnare. Det tar mig... För jag gör det bara på kvällarna och då somnar jag tvärt. Så det funkar... Ja, det är jättemånga böcker som faktiskt säkert är jättebra, som aldrig kommer till sin rätt för att jag sover igenom dem. Men jag lyssnar ju verkligen på ljudböcker varje dag, kan jag säga. Vi har ju alla...
Bara med de korta snuttar.
Men vi gör det alla i familjen också. Vi har ju bara ett konto. Varför vet jag inte. Vi brukar ju inte vara snåla med sånt. Men och så håller jag på... Ska Vidde lyssna på någon slags ljudbok när han somnar? Och eller han inte kan somna, och då stänger han av min ljudbok. Och sen bråkar vi om vem som ska få lyssna. Så det är kanske dags att uppgradera till ett mer generöst konto.
Ja, men vi har ett sånt där familjekonto faktiskt, det är rätt bra. Särskilt när man ska åka 6 timmar bil upp till typ Sälen eller något, när det är så här upplagt för bråk. Berätta lite mer om de här andra böckerna som du har läst.
Jag vill börja.
Det här med barnlösheten, bara så att vi inte släpper det. Att det är sån enorm... Liksom, den här enorma livssorgen som det innebär att vara ofrivilligt barnlös. Det blev så intressant liksom, vad ska man säga, koppling för mig, som jag lyssnade på Beyoncé, den här då Lemonade albumet i Dissect. Nu blir det väldigt många referenser på en gång. Jag ber om ursäkt, men och jag hade inte insett hur mycket av Lemonade som handlar om hennes enorma sorg över att hon och Jay-Z inte kunde få barn, att hon hade haft så många missfall. Mm. Det var bara det jag ville säga, att det blev liksom väldigt starkt. Ibland blir det så konstigt när man är helt disparata. Det ena är liksom en analys av en R&B, hiphop, popskiva, album, och som är nutida, och det andra är liksom någon slags rewrite av någon historisk roman, och så blir det ändå samma typer av känslostråk som liksom kopplas ihop. Det är rätt häftigt, tycker jag.
Visst är det när många saker kan existera på så många olika plattformar och platser, och liksom, som du säger, inom så många olika genrer samtidigt.
Och då skapar det liksom så många perspektiv och ännu större förståelse då för de som lider av det här fruktansvärda som det är, att vara ofrivilligt barnlös. Men du, nu vill jag vara tyst om detta, så berätta om dina läsupplevelser.
Okej, nu börjar det, Karin. Juha Itkonen har skrivit en bok som heter Allt ett under, och den är faktiskt nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är autofiktion och det handlar om hur han och hans fru har två barn. I boken heter de Jonathan och Skorpan. Eftersom jag inte är en speciellt smart person tog det mig säkert 70 sidor innan jag var att jaha, Jonathan och Skorpan, alltså det är ju Bruna Lejonhjärta.
Va? 70 sidor? Who are you?
Ja, jag vet inte.
Ja. En nanosekund bort i min tydligen aldrig växa upp svär.
Nej, men det är ju verkligen den bok som ja, jag vet, jag har liksom inga, jag ville bara bekänna den här skammen för dig, men ja, så här var det. Ja,
men och så hånade jag dig istället för att trösta dig. Jag är en dålig kompis.
Nej, jag förtjänar verkligen det hånet. Och de har två barn, de är båda kring 40, hon jobbar på ett startup, han är författare på heltid, och då funderar de på, vore det inte fantastiskt med ett tredje barn? Och de är liksom, de är otroligt woke, kan jag säga. Det här är verkligen familjen bra i liksom 2020s tappning. De liksom de bor på rätt ställe, inte på det mest självklara hipsterstället, men liksom på ett steg ovanför det mest självklara hipsterstället, och de är otroligt smarta och bildade och ödmjuka och trevliga.
Och hade döpt sina båda söner efter två romanfigurer som dog.
Ja.
Alltså, men, hur sjukt är det? Men, alltså, det är väl inte så himla intelligent.
Nej, men jag undrar om de här, efter det autofiktion, jag vet inte tillräckligt mycket om Juha Itkonen för att veta om de heter så i verkligheten. På finska heter de garanterat inte Skorpan i alla fall. Eller fan vet jag. Ja. Men det heter de i boken. Och det är liksom, det går liksom inte. Alltså det tycker jag är så svårt. Jag tycker den är otroligt bra, den boken. Jag kan egentligen inte kritisera den, men om jag ville kritisera den skulle det vara svårt att kritisera den, för de gör allting rätt. Liksom, de är så...
Men det låter jätteirriterande. Nej, men måste jag läsa den bara så att jag kan bli sur.
men inte ens på ett präktigt rätt sätt, utan de har ju också sina, i alla fall, okay, det kommer att komma en liten spoiler här nu, men det står på baksidan av boken. Så det liksom är inte en gigantisk spoiler. Hon blir gravid och det här fostret i hennes mage har inte tillräckligt mycket fostervatten. Och jag tycker att vanligtvis när man läser om folk som inte har så lyckade graviditeter, så på något sätt skrivs det om det och det är sorgligt. Men här borrar man verkligen in sig hur det är liksom dag för dag. Hur det känns, hur man greppar efter allt hopp som finns. De går liksom till den kommunala vårdcentralen, de går till privatläkare, de går liksom, de får second opinion, och jag tror att man liksom, de googlar efter hjälp och kollar liksom att det här löser sig i några andra länder. Finns det någon brasiliansk läkare, någon estnisk läkare som kan ge dem mer hopp? Kan man spruta in fostervatten? Och liksom, och sist borde de fundera på, är de tvungna att avbryta den här graviditeten eftersom det finns ju liksom, nu minns jag inte vilken vecka det är, 22 veckan eller något sånt i Finland, som, eller 20 veckan som man nu kan göra abort i. Och den här liksom deadline är närmare, så är de verkligen tvungna att fatta ett beslut. Hon som bär barnet, hon vill inte göra det, men liksom huvudpersonen, autofiktionens Juha Itkonen, han vill såklart inte heller, men känner att det här är klokaste beslut, eftersom om det liksom, infektionsrisken är jättestor också för mamman, alltså mamman kan få blodförgiftning och dö om någonting går fel när det inte finns tillräckligt mycket fostervatten. Och det handlar också om hur deras parförhållande lider av den här situationen, eftersom hon känner sig förrådd av honom och tror att han går liksom bakom hennes rygg och talar med läkare och säger saker till läkare som hon inte håller med om och fattar beslut ovanför hennes huvud. Och han tycker att hon är helt spritsprångande galen, att hon har fått någon sån här hormonell psykos som liksom inte kan fatta rationella beslut. Och han skriver långa brev till henne, brev som han ångrar senare. Hon liksom skriver WhatsApp-meddelanden. Och det är liksom, det är väldigt bra och otroligt detaljerat beskrivet. Och,
Känner du att det här är som ett sorgearbete i autofiktiv form?
Liksom? Ja, det känner jag. Verkligen, och på något sätt också en hyllning till det här. Okej, nu kommer jag att säga en spoiler för de som verkligen inte vill veta hur det går, för att hålla för ögonen i en minut, eller, inte för ögonen men för öronen en liten stund nu. Okej, är ni beredda? Nu kommer det. Okej, så den här, sist bestämmer de sig för att bebisen inte kommer att klara sig, att det enda beslutet är att de måste avbryta den här graviditeten. Och så beskrivs det väldigt detaljerat hur det går till när man avbryter en graviditet som har gått så här långt och hur de tar farväl av det här liksom fostret som visar sig vara en flicka. Och det är jättevackert, och det var det här jag grät. Alltså, det var faktiskt... jag har läst den här boken på morgonen och kvällen när jag borstar tänderna och när jag ligger i badet. Det har liksom varit... Så jag håller på ganska länge med det, men då stod jag faktiskt häromdagen och liksom grät när jag borstade tänderna, för det var så fint beskrivet och så sorgligt. Och då börjar andra delen av den här boken, för då bestämmer sig den här familjen för att åka till Nya Zeeland. Det känns ju helt absurt.
Är spoilern klar nu? Eller vad,
ja, när... nu får man lyssna igen.
Hur vet de det om de håller för öronen?
Ja, men då får bara räkna ut.
Det här måste vi göra proffsigare.
Ja, men då får de bara räkna ut. Nu har det gått liksom nästan en minut.
Ja.
Nu är de tillbaka igen. Okej, och då åker den här familjen till Nya Zeeland och lyssnar på Sagan och ringen och går omkring där bland de här fantastiska landskapen. Och det är också, alltså det låter ju helt otroligt, men det säger också att det här är verkligen en... Vem har råd att åka på 3 veckor till Nya Zeeland över jul liksom? Men det har den här familjen, så det går liksom bra för dem ändå. De är okej, trots att de också har svårigheter. Och där visade det sig att mamman i familjen är gravid igen. Och så börjar del 2 i det här. Då har de nästan bestämt sig för att det är girigt att få ett tredje barn. Men nu liksom, nu går det som det går ändå. Och sen ska jag ska inte spoila mer. Jag har spoilat tillräckligt för den här boken. Men den är verkligen... Jag kan rekommendera den. Den är väldigt fin. Jag tänkte mycket på mina vänner som jag har. Som har förlora barn sent in i graviditeten och liksom vänner som har haft svåra, jättesvåra graviditeter, och att det är på något sätt, jag tror att det kan vara trösterik läsning för många.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Får jag hoppa över nu till Beyoncé-grejen?
Ja, det får du.
För det var så bra timing där för en övergång. Och det är, ni som inte är intresserade av Beyoncés musik, tycker jag ändå ger den här Lemonade, det albumet, en chans. Det har ju några år på nacken. Tyvärr så bestämde sig ju Beyoncé för att släppa det här visual album. Det är ju liksom en massa filmer och musikvideos på den här Tidal, som är någon slags plattform
som hennes man äger, va?
Man Jay-Z är delägare i. Så det var ju jävligt dumt, tycker jag. Faktiskt. Men man kan titta på en del av en del av sångerna har ju en video på YouTube som man kan googla fram, och även om man lyssnar på låtarna i Spotify så kan man se en del bilder och sådär. Och sen så har gänget från Dissect, en manlig och kvinnlig programledare, och det är också, tror jag, ganska viktigt för just det här innehållet att det är en svart kvinna som är den ena då, alltså den här killen som heter någonting Kushner, som alltid har varit programledare för Dissect. Och de tar då en hel säsong och bryter ner låt för låt, och jag lärde mig så himla mycket om det här. Jag har alltid älskat den där låten Hold Up, den tycker jag är en av tidernas absolut bäst gjorda poplåtar. Älskar den. Jag tycker också Sorry och flera andra spår väldigt bra, och jag är ingen sån här Beyoncé-fan, jag har liksom aldrig varit R&B-fan överhuvudtaget, men jag tycker det är som sagt väldigt skickligt gjort. Och så förstod jag att den här det här albumet handlar dels om hennes den här, det faktum att Jay-Z var otrogen mot henne, vilket upptäcktes när en som ni minns säkert, en sån här security CCTV film läcktes från något hotell Sheraton där de hade var på någon gala, där Solange då, Beyoncés syster, typ attackerar, pucklar på Jay-Z och är jävligt arg.
Mm. En hiss, va?
Ja, i någon hiss, ja, precis. Och det var väl säkert ett, rykten hade säkert föregått det då, för Anna hade haft en ganska många kvinnoaffärer. Och Beyoncé kallar det här albumet för Lemonade, som i Life offered me lemons, I made lemonade. Hon liksom försöker göra något bra av dels det här sveket. Och sen så finns det en jätteintressant koppling till den afroamerikanska, som hon kallar förbannelsen, the curse, att växa upp i förtryck och vad det gör, våld och förtryck och fattigdom, och vad det gör med relationer, alltså kärleksrelationer, och ett inbyggt självförakt som skapas. Som, kom du ihåg när jag hade läst En droppe midnatt av Jason Diakite? Det tar också upp det här liksom, egenupplevda rasismen och självföraktet, som är på något sätt någon slags medberoende som skapas när man lever under förtryck, som i alla andra liksom relationer.
Och, så det som kvinnohatet också finns bland kvinnor?
Ja, internaliserat är väl det fina ordet. Ja. Internaliserat kvinnohat och så vidare. Och hur den här förbannelsen upprepas, Beyoncé är inne på det, den upprepas liksom generation efter generation, och hur Jay-Z's pappa lämnar honom, och det är liksom inte någon ursäkt, men det är liksom skäl till hur man blir, vad som formar ens bild av att hur en man ska vara. Och Beyoncé's pappa som bedrog hennes mamma, och sen finns det då ytterligare ett lager som handlar om den slavhistorien, så det fruktansvärda brottet mot mänskligheten som de vita i USA begick när de då började jobba med människohandel och använde slavar för att bli rika på sina bomullsplantager.
Det är ju hela USAs välstånd grundar sig på, alltså, slaveriet. Det är därför folk har blivit rika här.
Ja. Och hur det liksom inte har talat så himla mycket om förrän, ja, nu får man väl säga, är det ju, jag är högaktuellt naturligtvis med Black Lives Matter och så vidare, men Beyoncé kopplar ihop det här, och hon, det är väldigt, väldigt starka och väldigt skickligt gjorda scener från olika såna här slav, vad ska man säga, fort som var som fängelser för människor då som hade skeppats över från olika delar av Västafrika framförallt, och som kom då till Texas, och Beyoncé kom ju från Texas, och hon knyter ihop det här med sitt alltså sitt DNA, och hon sjunger ju i, ni vet, Formation, så är det det här med att hon är Texas och Louisiana och Alabama och hot sauce in my bag.
Den är ju, jag får ju rysningar, bör du säga, att den är ju så otroligt bra, den också, Formation.
Alltså, otroligt bra, och det, hela albumet är så häftigt för att hon skiter i att försöka låta, hon har ju en så fantastiskt vacker röst om hon nu vill, men hon liksom skiter i det, hon låter ju lite så här under hela Formation, liksom. Hon är så här, gröter jättemycket så, liksom, Texas dialekt eller Houston, pratar om sina hoods där då, wards, som är då kvarteren där hennes wardies och kompisar då är, och hur de glider runt och ser olika brudar ragga upp hennes kille. Och så allt det här, så det är dåtid och det är samtid och det är nutid. Och sen så går hon också genom en sorgens alla faser. Det finns en populär psykologförfattare som jag inte minns vad hon heter nu, men som är rätt vedertaget, att man går igenom olika faser i ett sorgarbete som handlar om liksom
typ förnekelse, shock,
resentment, acceptance, retaliation, bla bla bla. Och så kommer man liksom kanske till acceptance och kanske till då att komma framåt. Och hon gör det också, hon knyter hela tiden samman slavhistorien, kärlekshistorien, så att säga, sveket, otroheten, och den där privata sorgen med det här också, ilskan över liksom hur hennes pappa behandlade hennes mamma, hur hennes pappa svek henne, han var ju hennes manager, och de bröt efter att han hade försökt sno hennes pengar, och liksom det är så många, det är liksom, hon tar ett sånt jävla stort ambitiöst grepp, och sen så är det också musiken som kommer från, tar upp en massa cues liksom, som till exempel marching bands i Louisiana, som då man, det var en religion som uppstod där för att man inte kunde, i New Orleans fick man liksom inte, ja, det är liksom så mycket kring såna här kulturella symboler som svarta amerikaner vad ska man säga, nästan klamra sig fast vid, eller som är otroligt viktigt att upprätthålla för att ha kvar något modikum av liksom självkänsla i det här strukturella konsekventa förtrycket som lever kvar än idag. Och som vit så är det så fruktansvärt bildande att förstå de här sakerna. Man förstår det ju aldrig till fullo, men att åtminstone få en glimt av så här, okej, varför är det, varför sjunger hon I like my baby with baby hair and afro, varför sjunger hon så? Okej, vad betyder det här baby hair, vad betyder afro, vilken referens gör hon nu, varför är det så otroligt starkt med det här med att ha sitt naturliga hår då? Ja, nu märker jag att jag bara babblar på.
Men nej, det gör du inte alls. Det är så intressant.
Det är som en jävla kulturell godispåse. Och det är också jäkligt kul och bra musik.
Men tänk så mycket man kan lära sig av... Alltså jag verkligen... Trump håller ju på... För jag tänkte att jag inte skulle ta upp Donald Trump i den här podden. Men han, innan han insjuknade i covid, så snackade han mycket om att han tycker att det är liksom för mycket... Det är för mycket... att det amerikanska folket anklagas för att vara rasister i den amerikanska utbildningsplanen, och han vill ta bort liksom, han vill liksom plocka bort sånt här, som så att inte vita
amerikaner städa bort det här bara, vi skrapar bort det här lite snyggt, och så pratar vi om General Custer och slaget i Little Big
precis.
Horn
typ. Det finns ju tusen saker att säga om det. Det är bara liksom flört såklart med sina väljare, eftersom det inte är en federal fråga att det som undervisas i de delstaterna, men strunt samma. Alltså, det här är ju någonting som absolut ska läras ut i skolorna, men det är vilken enorm kraft det har att Beyoncé utbildar så många vita människor också, säkert också svarta människor i det här. Men då, och när du sa det om håret, tänk så mycket man lärde sig av att läsa Americana som du säger här i Los Angeles, också om hår, om liksom alltså det är jag blir på så otroligt gott humör av att
man blir ju fan, och sen så är ju hon är ju en sån jävla queen. Det är ju någonting med Beyoncé också, och hon väldigt medvetet använder den makt hon har tillskansat sig att göra så här, och hon liksom, ja, men i hiphopen finns det ju en tradition som är så här att man flexar, att man frontar och skryter lite så här. Så hon leker ju med det när hon rappar, så kör hon ju lite såna grejer också, så här. If he fucks me good, I might take his ass to Red Lobster, vet ni?
Just det.
Kedjan med så här. Or I might take him on a ride on my chopper. Så här, hon bara, dels är hon så här folklig och bara gör så här referenser till liksom seafood och södra USA och något så här folklig alla kedja, och sen bara men just det, hon har ju en privat helikopter, hon kan hyra en hel mall där runt.
Hon är allt liksom. Fan, Karin,
I might get your song played on the radio station. I might just be a A Black Bill Gates in the Making. Alltså, det är jävligt gåshudsframkallande när hon lite så här, lite bara råkar nämna att hon är typ bland de mest framgångsrika artisterna i historien.
Genom tiderna.
Och en svart tjej.
Alltså jag tänkte dra någon slags Beyoncé-feminism, så här bell hooks-analys på det, men det vill jag inte. Jag vill bara att vi hyllar. Jag vill bara hylla henne.
Du får inte ta ner det här nu.
Nej.
Nej, men det är klart att hon har ju också gjort, liksom, vad fan, det är klart man inte kan hitta olika sidor, men det här albumet tycker jag är så fulländat, och det innehåller också, om jag nu ska försöka, varför jag pratar om det här i den här podden, är för att det här albumet innehåller så fantastiskt mycket vacker och smart och drabbande poesi av en Shire, av en svart brittisk poet. Och om ni kommer ihåg i början av den här Hold Up, eller så läser ju Beyoncé olika, så här, hon läser ju diktstrofer och simmar omkring i ett rum. Vatten är väldigt bärande då, symbolik här. Och de där dikterna återkommer genom hela albumet faktiskt, och knyts ihop med den här sorgeprocessen och de här faserna. Och varje låt är en del av en sån där fas. Så att jag tror att man skulle kunna också använda såna här riktigt fullande konstverk, är ju så häftiga eftersom man kan använda dem i sin egen, ja men så självterapi, i sitt eget känslorarbete, om man själv har varit med om en stor djup sorg, ett svek. Det behöver ju inte vara otrohet, det kan ju vara att man har förlorat någon eller vad fan som helst. Att bara liksom lyssna på de här, ja men lyssna på Hold Up när du är förbannad, och sen så lyssnar du kanske på Sandcastles när du liksom börjar känna acceptans. Så man kan, men som en bra bok också. Det är ju jäkligt fint hur man liksom kan gå och titta på en tavla. Nu måste jag sluta babbla.
Ja, men hör du Karin, innan du slutar babbla, ja. Vad heter den här podden som du lyssnar på? Kan du säga det en gång till?
Dissect heter den. Och den finns på Spotify. Och han, programledaren, heter Kushner. Det kommer jag aldrig glömma eftersom jag inte gillar Jared Kushner.
Nu vill jag, innan vi slutar, vi har talat himla längre än, men det är bara bra tycker jag. Vi har talat om Sanna Thorén Björlings Allt vi har gemensamt. En berättelse om vänskap och ett delat USA. Som sagt, det är Thorén Björling, är DNs korre i USA. Och hon skriver om, men hon ger en förklaring om hur det kommer sig att USA är så polariserat, och gör det ur ett, liksom, hon gör det ur sitt eget perspektiv. Hon, liksom en, hon skriver om sig själv, men hon lyckas ändå utvidga det så att man förstår liksom hur, nej, men hur det, liksom, det lilla samtidigt är det stora. Och hon berättar hur historien börjar egentligen när hon är tonåring och åker som utbytesstudent i Australien. Och där träffar hon en amerikansk tjej. Nu kommer jag inte ihåg om hon kom från någon av the Carolinas, North or South Carolina, men någonstans i den liksom, sydstaterna. Visst räknas North Carolina som sydstat också, gör det?
Ja.
Och så berättar henne Sanna om hur hon har ett problem med sin egen familj, och det är inte alltid liksom så lätt att komma till ett helt nytt land. Och hon har panik över att hon ska gå upp i vikt, för hon läser om hur alltid utbyteselever går alltid upp jättemycket vikt, så hon får någon slags lätta ätstörningar. Och så träffar hon den här Shelley som ger henne, ja, men hon får en god vän, hon får någon slags trygghet när hon själv befinner sig så otroligt långt borta från sin egen familj. Och de här blir jättenära vänner, och när Sanna åker hem till Sverige och Shelley åker hem till USA, så fortsätter de att brevväxla, och brevväxlar i många år, men så går det som det går, liksom, att det blir allt färre brev, och till slut rinner det här ut i sanden. Men när Sanna flyttar till USA som DNs korre, då tar hon kontakt med Shelley igen för att se vad som har hänt under de här åren, och så försöker de på något sätt hitta någon slags, ja, men försöka hitta varandra igen, för det visar sig att den här Shelley, hon bor nu i Montana med sin familj, två söner och en man som har liksom tillbringat största delen av sitt vuxna liv i militären. De har liksom, de har vapen och de röstar republikanskt. Och så försöker Sanna då nysta upp det här, hur ja, men liksom försöka förstå hur det kommer sig att det finns någon som hon en gång delar så otroligt mycket med, hur det kommer sig att de röstar på någon som Donald Trump. Och och hur liksom deras, alltså det är ju att liksom också deras, vad det handlar mycket om, deras, den här familjens inställning till vapen. De bor liksom ute på vischan där det verkligen finns björnar och liksom pumor och en massa farliga djur, så att när man går ut i skogen måste man ha ett vapen för att försvara sig, och liksom familjens 9-åring lär sig skjuta. Och det finns en jättebra scen där hon, den här Sanna, med sin familj, de hälsar på i Montana, och så frågar den här mannen, den här Shelleys man, om de vill testa på att skjuta på bakgården. Och när Sanna är för skeptisk, medan man som inte har skjutit sedan han själv liksom gjorde armén för många år sedan, han vill genast, och så går Sanna med på att göra det också, men hon är jättenog om att ingen får ta några bilder, för om det läcker ut en bild att hon står med ett vapen så skulle det liksom kunna vara förödande för hennes karriär, och för det skulle användas på så mycket fel sätt. Det är liksom, det är den intressanta boken, för den har så många lagar om vem man är och hur man liksom, ja men vem man är, och kan man bli, kan någon som har så totalt, någon som man har delat värderingar med, som hon gjorde med sin vän Shelley i Australien, kan man liksom hitta varandra igen när ens värderingar verkligen har utvecklats åt två totalt olika håll?
Också hur vi i vår samtid, vi är liksom på en plats där sådana här saker är så fruktansvärt politiskt laddade. Det är liksom, allting är ställt på sin spets ju. Vi har några nära vänner som bodde just i North Carolina i ett par år och lärde känna liksom något par där via jobbet som de hade jättemycket liksom bra kontakt med, och sen så i något obevakat ögonblick så förstår de att de här är så här anti-abortion. Liksom. Jag har säkert berättat det här, men det är liksom också ett sånt där ögonblick som definierar vart går vi härifrån liksom? Kan vi, som du berättade om din kompis som säger att han skulle rösta på Trump om han röstade alls, vad gör jag med den här informationen?
Liksom? Ja, det är verkligen så. Alltså, för er som inte var med innan Karin och jag började spela in det här avsnittet, så kan jag berätta att
har det funnits en tid?
Innan vi tryckte på räck, så berättade för Karin hur jag träffade en kompis som jag tycker otroligt mycket om. Och hela hans familj, vi umgås mycket, reser tillsammans. Och jag vet att alltså, han är kanadensare i grunden och han är väldigt konservativ. Han är inte ens konservativ, han bryr sig inte det minsta om politik alls. Han vill bara göra mycket pengar. Och han låter, när jag säger det här låter han som en otroligt osympatisk person. Men han är verkligen...
Han låter som en icke-peppekompis.
Verkligen. Och vi liksom bråkar också med varandra om politiska saker. Men han har också någon slags ödmjuk sida där han liksom kan se. Han kan komma fram till mig efteråt och vara sådär att, men hörde, jag har faktiskt ingen koll på det här. Kan du förklara hur det här fungerar? Vad betyder det att en delstat är en swing state? Och han sa att han hade en kompis som i sin tur är kompis med Donald Trump, och den här kompisen hade talat med Donald Trump i telefon och räckte över telefonduren att min kompis Corey, och Donald Trump var så otroligt charmig. Jag bara säger, Corey, next time you come to New York, dinner is on me, och vet du, och Corey bara att ja, fan, här är snubben, ska få min röst liksom. men det är svårt, för det jag skulle säga om hur polariserad det handlar ju också om vad man inte är, alltså att vara, det blir som man kommer bara längre och längre ifrån varandra. För att jag var ute och red med en jättegod vän igår, samma dag faktiskt, som började berätta om alla aborter hon har gjort, och jag kände att hon ville berätta det för mig för att visa, jag vet ju såklart att hon röstar på demokraterna, men för henne var det liksom viktigt att säga det högt, speciellt nu när aborträtten är hotad i USA, att verkligen gå ut med det stort att hon är för abort. Hon tycker det är jätteviktigt med abort, så att man liksom, det blir man identifierar sig jättetydligt med vad man inte är, nästan lika mycket vad man är som vad man inte är. Ja, men hur ska man, och jag tänker på något sätt måste ju ändå, ja, det enda sättet man kan ena det här landet, för nu är det ju på dig och mig, Karin, att ena USA, att är att på något sätt försöka försöka förstå åtminstone varför folk resonerar som de gör, folk som har helt olika värderingar än en själv. Och jag tycker att det är den här boken som, för att knyta tillbaka till det, jag tycker att det är någonting som Sanna Thorén Björning i Allt vi har gemensamt gör väldigt bra. Hon säger inte att det är lätt att umgås med människor som har totalt olika värderingar som en själv, men att hon ger oss ändå liksom en chans att förstå hur det kommer sig att de resonerar så här. Det är ju lätt att man bara erfärdar folk som tycker annorlunda, men de är dumma i huvudet, men det finns ju oftast också andra orsaker. Också.
Men sen tycker jag också det är spännande med det här resonemanget att om en person är trevlig och charmig så måste det vara en bra person som vi människor liksom hemfaller åt hela tiden. Jag tror att alla de här liksom despotiska ledarna, egomonstren som Bolsonaro eller
Liksom, kanske inte Putin då, han är säkert svintråkig. Men de flesta andra.
Ja, vet fan, ja, liksom, eller ja, nej, men jag behöver inte sitta och nämna upp massa diktatorer. Eller Kim Jong-un kanske inte är så himla kul, men han och andra sidan född in i sitt ämbete. Men de måste ju liksom, om man inte får folk med sig är det ju svårt att klättra politiskt liksom.
Ja, verkligen. Det måste vara någon slags magnetism måste du ha. Du måste ha någon slags karisma som gör att folk vill vara nära dig.
Ja, och sen så blir det ju också den här topplisteeffekten som vi pratade så djupsinnigt om förra gången, att är du väl populär så tror folk att de måste tycka att du är populär, och sen så blir du ännu mer populär. Det är ju som precis samma logik som i högstadiet. Liksom, någon blir in och är poppis dag ett, och så vet man att när man går ut nian är personer fortfarande toppdog. Liksom.
Det finns en medgång, folk är ju medgångssupportrar generellt.
Ja, precis.
Därför är det så viktigt också för den presidenten nu i USA att hela tiden säga att han har de bästa ratings och att han har liksom 90% approval. Vilket är ju alltså bara fake it till you make it. Liksom. Ja. Tweeta ut att du är den populäraste presidenten. Alltså,
PR-människan i mig var ändå lite imponerad över hur de vände det här jävla corona-failure. De har ju inte vänt den förstås, men det här fruktansvärda pinsamma magplasket, att nu när jag har haft covid eller har covid, så vet jag minsann hur den här sjukdomen funkar. Ja. Det här är den riktiga skolan. Det är ändå lite så här kul är det på något sätt. Så här, hur fan ska vi hitta någon positiv vändning på det här?
Men alltså Boris Johnson, att Bojo i Storbritannien, hans siffror gick ju upp efter att han fick ju sympatiröster. Inte röster, men sympatistöd alltså. Folk gillar ju honom mer efter att han hade haft corona. Mm. Corona, som man säger här.
Corona. Oh, herregud, det här var lite rörig podd, men den innehöll mycket känslor, om jag nu ska få recensera oss live.
Jag älskar att du gör det. Jag vill ändå säga att Pensionärsmakten, som Malin Klingenberg har skrivit, är en jätterolig bok för lågstadie- och mellanstadieåldern. Det blir så mycket så jag hinner inte säga så mycket mer, men alltså Malin Klingenbergs humor är jätterolig, både för barn och vuxna, och hon är så otroligt duktig på att hitta på namn. Alltså det är mitt sämsta. Jag skriver böcker, alla mina huvudpersoner heter alltid Martin, Christian, Sara och liksom Karin.
Men så här, alla sådär 70-talister.
Ja, men Malin Klingenberg.
Men alla heter ju Karin. Nej,
bara de bästa, Karin, bara totalt. Bästa.
Du förstår inte vilket trauma det är att växa upp med ett sånt tråkigt svennenamn.
Det ska ju ut som jag.
Nathalie eller Peppe. Ja.
Jag bara döpte om mig till en liksom 60-årig gubbe. Okej, hörru. Tusen tack alla ni som har lyssnat på Mellan raderna också den här veckan. Från och med den här dagen kommer vi att komma ut oftare.
Ja, och förlåt att jag är så rörig. Ni som känner mig vet kanske varför. Men jag har i alla fall, jag tycker ändå att det är kul det här med att rekommendera lite andra saker än böcker ibland. För du är ju jäkligt bra på det, Peppe, om olika filmer och poddar och såna här saker. Och
allt ska in.
Allt ska kunna komma in här. Vi nekar inget kulturuttryck. Nästa gång ska jag recensera mina ätsningar. Nej. Men du, puss och kram. Får jag bara säga en sak till?
Såklart.
Jag har stekt hemgjorda köttbullar till mina barn. Boom.
Och mic drop på den. Vi hörs nästa vecka.
Ja, mic drop på fucking den. Puss och kram, vi hörs nästa vecka. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.